När jag fick frågan här att och förmånen att få predika idag, så tog den någon dag och mina tankar leddes till hopp. Och det är det jag ska ägna mig åt idag. Att tala om tillsammans med er. Och vad det kommer sig av, det vet jag inte riktigt, men jag tror att det har att göra med att många av er vet att jag för några veckor sedan besökte Kurdistan, norra Irak, där vi i Human Bridge jobbar med flyktingläger och en del andra insatser, sjukhus och så vidare. Och där jag besökte flyktingläger, jag var med och delade ut mat och kläder, förnödenheter, jag var på sjukhus och besökte och såg vilka insatser vi har varit med om att göra, vilka insatser som vi skulle kunna behöva göra. Men det som påverkade mig allra mest när jag mötte människor. Man sitter i ett tält där en familj sitter som har fått fly från allt de har och äger. Och så ser man hopplösheten. Hopplösheten. Vad ska vi göra? Vad kan vi göra? Men även möta människor som har en helt annan samhällsställning, som har det gott ställt i relation till de som lever i flyktingläger. Prata med dem om landet, om utvecklingen i landet. Fråga dem hur de ser på saker och ting. Och även där få uppleva hopplöshet. Vi vet inte när ISIS kommer tillbaka. De kan komma ikväll, de kan komma en vecka eller om 3 månader. Vi vet inte vilka de är. De kan finnas mitt ibland oss just nu. Fienden kan finnas där. Hopplöshet. Kanske är det så att det är det som har funnits i mina tankar som man bearbetar. Och motsatsen till hopplöshet är ju hopp. Eller hur? Och det bär vi ju på. Tittar man i en ordbok, ska man ju göra ibland, så för att se vad är det ordet hopp betyder. Hur tolkar man det? Hur översätter man det? Får man lite olika förslag. Och det börjar med att det står så här att hopp som i förhoppning. Till exempel vårt främsta OS-hopp. Ja, det är en ganska självisk betydelse egentligen. Det är mer av en önskan och det är nog mycket så vi använder ordet hopp idag när vi generellt talar om hopp. Det är en önskan. Jag önskar att det vore så. Jag önskar att den här lotten jag köpte ska ge utdelning. Att jag ska vinna någonting. Nästan lite slumpmässigt. Och så går man vidare. Det finns ju flera ordböcker. En annan så står det så här. Hopp. Förväntan om att något önskat ska inträffa. Eller ska gå i uppfyllelse. Och det blir ju tydligare då. Det tycker jag ju. Det närmar sig, tycker jag, en bättre tolkning av ordet hopp. En tredje säger så här. En grundad tro på en gynnsam utveckling av ett visst slag. Och då tänker jag genast, det är någon jurist som har suttit här och knäckt den där. Så jag går tillbaka till den första, eller den förra snarare. Den förväntan om att något önskat ska inträffa eller gå i uppfyllelse. Men om vi ser till Bibeln och hur Bibeln använder ordet hopp och de som studerar grundtexter och så vidare, då är det lite annorlunda. Det bibliska användandet av ordet hopp beskrivs ungefär som här. En glad eller en upprymd förväntan om något gott. Eller att hopp betyder en glad, en upprymd längtan åtföljd av en självsäker förväntan. Det är alltså en visshet. En visshet om att det vi hoppas på kommer att ske. Det kommer att uppfyllas. Du vet när det lackar mot jul, om du kommer ihåg när du var liten. Du ser julgranen, Du ser paketen där. När mamma och pappa inte tittar så smyger man fram och läser lite grann på lapparna. Jo visst, mitt namn står på ett par av dem i alla fall. Den ena var rätt så stor. Då har jag ett hopp. När äntligen Kalanka är över och vi kanske har läst julevangeliet, då kommer de där paketen där att delas ut. Vad spännande. Då har jag en visshet om, för jag har sett det. Jag vet att det kommer att ske. Det skedde förra året också. Jag fick mina julklappar när de låg där under julgranen. Det är visshet. Det är hopp. En visshet om att det kommer att ske. Skillnaden naturligtvis för oss när vi talar om den kristna tron, det är att vi ser inte fysiskt de där paketen ligga där. Men vi har andra sätt att vara vissa om att det som kommer att ske, eller det som vi hoppas på kommer att ske. Sen finns det även en koppling mellan hopp och tro och fantasi. Det är ett dåligt ord egentligen, fantasi, för det leder oss idag att tänka på helt andra saker. Talar vi fantasi så tänker man science fiction och annat sånt här. Men det finns inget bättre ord. Ordet på engelska är imagination. Och det finns inget bra enda ord att översätta det med, men det är att föreställa sig, att se inom sig. Det är också kopplat till hopp. Det är en viktig del. Vi kommer inte gå in så mycket på den delen idag. Vi hörde Emma vittna här idag. Det människor längtar efter idag, det är hopp. Man längtar efter att man kunde ha ett hopp, en förvissning om någonting där borta som är gott, som gör livet värt att leva. I Hebreerbrevets 11 kapitel och den första versen så läser vi att tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting man inte ser. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting man inte ser. Och det är så det är när vi befinner oss i omständigheter som ser omöjliga ut. Men vi äger ett hopp. Vi har en tro som gör att med förväntan ändå kan se fram emot en lösning, ett genombrott i den situationen som vi befinner oss i. Vi vet att vi har gjort det som kommer an på oss, nämligen att vi tjänar en Gud som vi tror på, den enda allsmäktige guden. Vi tror på honom och vi vet att han har makt, han har möjlighet att bryta in i omöjliga situationer och vända på dem. Och faktum är att det är en sån förväntan som vi borde ha, därför att vi kan ha det. Kanske låter dumt att säga så. Vi borde ha en sån väntan därför att vi kan ha det, men det är sant. Det är Guds ord vi förlitar oss till. Vi har en Gud som vi kan förlita oss till. Det står i Romarbrevets 15 kapitel och vers 4 att alla profetier i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Alltså, viktigt att vi håller oss till Guds ord, att vi läser Guds ord, därför att den ger oss den tröst vi behöver, den uthållighet vi behöver för att kunna bevara vårt hopp. Och Paulus säger också i brevbrevet, eller inte Paulus, men författaren säger i brevbrevets 10 kapitel, vers 23, låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, till den som har gett oss löftet är trofast. Hoppets bekännelse, ett sätt för oss att utveckla och stärka vårt hopp, det är genom att prata om det. Att bekänna vårt hopp, att prata med oss själva, där vi går i våra dagliga sysslor, påminna oss själva om vad Gud har gjort i våra liv, att prata med andra om det hopp vi har. Det är viktigt att göra. För genom att komma ihåg vad Gud har gjort för mig, vad Gud har gjort hos andra människor, i vår familj, i församlingen, så odlar vi hoppet. Vi stärker vårt hopp. Det gör att jag kommer ihåg hur den Gud är. Jag kommer ihåg vad han har gjort. Och jag förstår vad han kommer att göra. Jag förlitar mig till det. Och då stämmer vi in med Paulus när han säger att vi bekänner hoppet som vi har i Gud. I Sakarja, det 9:e kapitlet och vers 12, här är det ett profetiskt sammanhang som talar om frälsningen, om Messias som frälsare. Om det Jesus kommer att göra, alltså i framtiden, eftersom det här är gamla testamentet då. Och där läser vi 12:e versen kapitel 9. Så vänd då åter till ert fäste, ni fångar som nu har ett hopp. Ja, må det vara förkunnat idag att jag vill ge er dubbelt igen. Det är hopp. Ordet fäste där. Det finns lite olika översättningar, lite olika tolkningar om det. Men tänk er en fästning, en borg. Det vi ska göra är att vi ska vända tillbaka till den där trygga platsen där vi kan stärka vår tro, där vi kan stärka varandra. Bibeln talar om oss själva som levande stenar. Vi sjöng här tidigare Jesus som Guds hörn, som hörnstenen. När vi kommer tillsammans och liksom krokar arm och finns tillsammans och pratar med varandra och håller ihop, där har vi en trygg plats. Det behöver inte nödvändigtvis vara gudstjänsten. Det kan vara i våra hem, det kan vara i grupper lite här och var. Men där vi som troende finns tillsammans, där finns en trygghet. Och där kan vi dela det kristna livet. Och där kan vi dela vårt vittnesbörd om vad Gud har gjort för oss. Och det stärker vår tro och det stärker vårt hopp om vad han också kommer att göra för oss i framtiden. Det bygger vårt hopp starkare. Kanske är det därför som Bibeln också uppmanar oss att inte försumma våra sammankomster. Och då tänker jag återigen inte bara på gudstjänster, men våra olika sammankomster där vi träffas för att studera Guds ord, där vi träffas för att bara umgås med varandra och dela livet. Att inte undvika de sammanhangen, därför att där har vi trygga platser där vi kan bli stärkta och där vi får en starkare tro, ett starkare hopp. Om ni kommer ihåg, så för ett par veckor sedan så uppmanade Urban oss när han ledde mötet att ha mera vittnesbörd. Fantastiskt igen att vi fick det idag. För det stärker oss. Vi berättar för varandra om vad Gud har gjort och vad han betyder för oss. Det är så viktigt. För några år sedan så jobbade vi väldigt aktivt med alfagrupper. Vi hade många alfagrupper igång. Människor som samlades tillsammans med några utav oss i varje, som uppdelade i varje grupp, och vi delade livet, vi delade vår tro. Det var en välsignelse för dem som så att säga kom till och som var sökare och som ville lära sig mer om Gud. Men det är också en välsignelse för oss. Därför att när vi hör oss själva eller våra medsyskon berätta om den tro vi har, så stärks vår tro. Så det stärker oss, även vi som ska dela med oss i en alfagrupp. Alla de här samlingarna är viktiga för oss att dela med oss av varandra. Hur gör vi nu för tiden i det? Kanske någonting att tänka på, någonting att uppmuntra oss till. Jag läste Hebreerbrevets 11 kapitel vers 1. Jag läser det igen och ett par verser till. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd, och genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd, och tron det föder hopp. Det var inte slutet, men var egentligen inledningen. Så det är väl kvar en liten stund till. Vad innebär det då för oss att vi har hopp? Vad betyder det för oss? Och då vill jag ta med er till ett sammanhang i Jesaja. Och vi ska läsa tillsammans under resans lopp här, det 35 kapitlet. Jag kommer inte läsa det i sin helhet i sträck, utan jag kommer läsa verserna allt eftersom. Det här är en profetia om upprättelsen av Guds folk. Profetia om Israel, hur Israel ska återupprättas. Och vi finner ju ofta att en profetia i Gamla testamentet också har en bäring på framtiden, på när Jesus kommer och uträttar det verk som han ska göra. Alltså en räddning för alla folk, inte bara Israels folk. Man kan gå djupare i den sidan av den här texten, men jag vill använda den i kontexten som jag talar om, nämligen hopp. Vad sa vi att hopp är? Jo, det är en förvissning om, en glad, en upprymd förväntan om något gott. Och det här kapitlet, och inte minst de första två verserna, är en beskrivning om hur jorden som helhet reagerar på den goda nyheten om befrielse. Och vi läser då. Öknen, vers 1, och öknen och ödemarken ska glädja sig, hedmarken ska fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig. Ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska den få, Karmels och Sarons prakt. De ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Även jorden kommer att glädja sig över och glädja sig över befrielsen som sker. Inte bara vi människor, utan marken som sådan reser sig upp och visar sig i all sin prakt när den förstår vilken befrielse vår Herre erbjuder. När vi har tittat på hopp som den används i Bibeln, så märker vi att ordet glädje förekommer också när vi beskriver hopp. Och det finns en stark koppling till mellan hopp och glädje. Där det inte finns hopp, skulle man kunna säga, finns det inte glädje. Den där äkta, djupa glädjen. Har man inget hopp, så blir glädjen ganska ytlig, skulle jag vilja påstå. Och det innebär att om jag har en glad förväntan om något gott, så skulle jag kunna säga att så funkar det när jag ber. När jag ber, så har jag på grund av mitt hopp en glad förväntan om ett bönesvar. Därför att det bibliska hoppet är en förvissning om att bönesvaret finns där. Och vet jag att bönesvaret finns där, då ger det mig också glädje. Det ger mig en förvissning, men det ger mig också glädje. Och du kanske känner att det är lite svårt med det här påståendet, därför att när vi ber så känner vi att vi vet inte alltid vad svaret är. Nej, det kan vara sant. Det kan stämma. Men Gud vet ju vad svaret är. För Gud finns inga överraskningar. Han har skapat dig och mig. Han har räknat håren på våra huvuden. Han har alltid funnits, han finns, han kommer alltid att finnas. Han vet allt. Han vet svaret. Och Gud vill bara gott för mig och för dig. Alltså följer det logiskt. Om Gud bara vill gott och han vet allt, så vet han att svaret på våra böner är gott. Och det kan ge oss glädje. Det ger oss hopp. Och det innebär att min relation till Gud gör att jag är en människa med hopp. Och då kan jag med full visshet fira eller glädjas över bönesvaret innan jag ens vet vad bönesvaret är. Det här kanske är så att det tål att tänkas över lite grann. Men för mig håller det, för mig bär det. För mig är det så är egentligen den troendes liv. Jag kan leva i det hoppet. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt det andra tillfalla dig. Vad är allt det andra? Jag vill påstå att det är gott. Därför att Gud är god. Han älskar mig. Han vill mig väl. Det betyder inte att jag förnekar att det finns problem här i världen. En läkarrapport som säger någonting. En ekonomisk situation som säger att jag får tufft att betala de här räkningarna den här månaden. Eller om jag är i konflikt med någon. Det är klart att de här problemen finns. Men i Guds perspektiv så finns det ett svar, och det svaret är gott. Och det kan vi förlita oss på. Det är sant. Jag kanske inte har svar på alla de här problemen, men jag vet att min far i himlen har svaren. Jag vet att när Jesus dog på korset så tog han med sig allt som jag skulle möta i livet. Han tog det med sig på korset. Han rensade allt. Den kärlek som han visade då och det Jesus fick möta när han för ett kort ögonblick fick säga min far, varför överlät du mig? Det hemska ögonblicket, det rensade allt och iordningställde allt. Det är därför jorden kan jubla. Det är därför vi som människor kan jubla. Det var en kärlekshandling som aldrig någonsin hade skådats tidigare. Och han led på ett sätt som vi inte kan ana. Min tro, min fasta övertygelse är att Bibeln med det säger att därmed har han försonat allt. Han har tillrättalagt allt. Han har tagit hand om allt det vi har gjort som är fel. Sök först Guds rike så ska allt det andra tillfalla er. Vi finner i Bibeln att korsfästelsen var ett faktum, en kunskap, en bestämmelse redan från början. Vi kan läsa ett antal olika bibelställen där vi förstår att det fanns med i planen från begynnelsen. Vi kan läsa första Petrus i Hebreerbrevet, 4:e kapitlet, i Johannes 17, Matteus 25. Innan världen skapades så hade fadern och sonen tagit ett beslut. Låt oss skapa världen. Ja, men vi gör så. Vi skapar världen. Vi skapar jorden med allt som är där i. Och sen skapar vi människan till vår avbild. Det blir ju härligt. Så får vi någon att älska. Någon som kan älska oss. Men fadern och sonen visste att människan skulle falla i synd. Och redan där fanns alltså åtagandet från Jesus sida. Räddningen, lösningen, viljan att gå in i vårt ställe, att dö för vår skull, för att vi skulle få en upprättelse och en relation till Gud. Jesus sa från första början innan jorden skapades, jag är beredd att dö för deras skull. Alltså det här för mig lägger en grund om allt som är gott. Att Gud vet allt, att han har lösningen, det slutgiltiga, och den är god. Så det största problemet, om vi talar om problem, det största problemet, det var ju syndafallet. Men redan vid skapelsen fanns det en lösning på det. Skulle då inte Gud ha lösning på allt det andra? Så älskade Gud världen. Hur skulle han då inte kunna ha svar på allt annat som vi står inför? Sök först Guds rike så ska allt det andra tillfalla er. Vilket hopp vi har, hörni. Vilket hopp. Nu gör vi så att vi reser oss upp. Om du känner att du kan och vill och orka, så res dig upp och så säger du till den som finns bredvid dig vilket hopp vi har. Så får vi igång blodcirkulationen lite grann. Känner du för att krama om någon, så gör det också. Det går alldeles utmärkt. Bengt, du får en kram här. Ja. Vilket hopp vi har. Hörrni, varsågoda och sitt. Så där, ja. Då kan vi fortsätta lite till. Vi har hopp. Det har vi konstaterat. Jag har konstaterat det. Jag hoppas att du håller med mig. Vad är då vårt uppdrag? Då ska vi gå vidare i kapitel 35 i Jesaja. Vi ska läsa verserna 2, eller 3 och 4. Och där läser vi följande. Stärk kraftlösa händer. Styrk vacklande knän. Säg till oroliga hjärtan. Var starka, var inte rädda. Se, er Gud är här. Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er. Han kommer inte med hämnd mot oss. Han kommer med hämnd åt oss. Han tar hand om våra fiender. Viktigt att bara få rätt poängtering där. I Nybibeln så uttrycks det så här, framförallt vers 3 då. Sprid glädje till alla missmodiga och berätta om detta. Vad är det de ska berätta om? Om hoppet. I första versen har vi sett hur jorden spirar och jublar genom att visa sig i all sin prakt för att det finns ett hopp. Vi har ett hopp. Vad ska vi då göra? Stärk maktlösas händer, ge kraft åt vacklande knän. För du och jag, vi bär på hopp. Vi har en glad förvissning om att räddningen är ett faktum. Vi vet att Gud förmår att ta hand om allt. Men det finns de runt omkring oss som inte har den här friden. Det är så. Det finns de runt omkring oss vars styrka tryter, som inte orkar med, som vars knän vacklar. Och vi kan liksom kroka arm med dem och gå tillsammans, vandra tillsammans med dem. Låta vår tro och vårt hopp få bära. Ett praktexempel som Christer gjorde tillsammans med Emma. Tack för det vittnesbördet igen. Det är så bra. Människor längtar. Människor undrar. Människor smärtar för att de inte har ett hopp. Vi har hoppet. Vi kan gå tillsammans med dem. Vi kan tala om för dem. Så här förhåller det sig. Och om du inte riktigt orkar, så går jag med dig. Jag vandrar med dig på vägen. Och låter dig få ta del av den glädje, det jubel som jag känner och upplever. Och det hopp jag har. Vi kan förmedla Guds nåd till dem. Och återigen, det finns ingenting som vi möter som han inte har en lösning på. De kanske inte har förmågan, de kanske inte har orken eller kraften att möta svårigheterna själv. Men vi kan stå tillsammans med dem. Och ibland är det så, det är inte bara de, ett dumt uttryck egentligen, utan vi också. Vi går igenom tiden när vi själva, vi som även har en långvarig tro och ett hopp, vi behöver också har det där stödet alltid mellan oss, och vi får bära varandra. Vi har ju församlingen. Visst är det fantastiskt. Och vi har ju upplevt så mycket i vår församling. Jag tänker ofta på Mikael och Katarina det här. Och jag vet att de skulle hålla med om jag säger att vi har fått vara med och bära. Men vi har också fått tillbaka så mycket genom deras vandring. Där vi har sett och upplevt hur Gud bär. Och så har vår tro och vårt hopp styrkts. Men den som inte har den här gemenskapen har inte den erfarenheten. Den som inte har kristna vänner att umgås med kanske inte har den möjligheten och den erfarenheten. Vi har ett ansvar med andra ord med det hopp vi har. Och det är det vi läser här i de här två verserna. Och då ska jag läsa en vers också från Efesierbrevets 4:e kapitel, vers 29. Där det står så här: låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det. Och i någon annan översättning så står det där så att det blir till att vi förmedlar nåd till den som lyssnar. Vi ska bara ge uppmuntrande ord, ord som behövs in i den situationen. Och det är väldigt viktigt. Det är så väldigt lätt att vi faller in i ett annat sätt att tala, för vi påverkas så mycket av omgivningen runt omkring oss. Det vi ser och det vi hör. Vi ska tala goda ord om varandra, inför varandra och inte minst när vi ska vara med och bära andra och förmedla ord in i deras situation. Det är så viktigt att vi använder rätt ord, att vi talar på rätt sätt. Hur kan vi förmedla nåd? Det är ju bara Gud som kan göra det. Ja visst, det är bara Gud som kan ge nåd. Men vi kan få vara med och förmedla den. Vi kan inte försona, det är Gud som försonar oss med honom. Men vi har rätt att erbjuda försoningen. Och när vi har ett hopp och vi vet att det finns människor som inte har det hoppet, så behöver vi förmedla den försoningen till dem. Gud har gett oss uppdraget. Alla känner vi till Matteus 28 och vers 20. Eller de flesta av oss i alla fall vet vad jag tänker på då. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och så vidare, säger det i den versen. Och när vi gör det, när vi vänder oss till någon i vår omgivning och erbjuder dem Guds, att bära dem, att vandra tillsammans med dem, så erbjuder vi dem också Guds nåd. Gud har gett oss ett uppdrag. Uppdraget är att göra alla folk till lärjungar. Om jag kommer till Bengt och så berättar jag för Bengt om Gud, om hur fantastisk Gud är och vilken frälsning Gud erbjuder, då är det inte så att Gud sitter med armarna i kors och tänker, ja, vi får se hur han klarar det där. För Gud har gett mig ett uppdrag. Och när Gud ser att jag fullföljer uppdraget, då kommer ju Gud med och välsignar Bengt, därför att jag öppnar upp hans ögon, bidrar till att öppna upp hans ögon, att jag förmedlar budskapet till honom. Är ni med på tanken där? Uppdraget är vårat att gå ut, men Gud lämnar oss inte själva i det. Han ger sitt bifall till vår insats på något sätt. Han välsignar det. Och då kanske vi ska fundera på följande. Om nu Bengt inte tror och jag inte går till Bengt och berättar för honom om Gud, om Jesus, om frälsningen, vad händer då? Gud har gett oss ett uppdrag. Om vi inte fullföljer uppdraget, är det så att han säger liksom någon för sig själv att om inte ni fixar det så gör jag det åt er. Naturligtvis, Gud i all sin makt, han skulle kunna göra det. Men han har gett oss uppdraget. Och när vi inte fullföljer det uppdraget, när vi då inte pratar med människor, med våra grannar, med våra nära och kära om räddningen, vem ska då göra det? Kan det vara så att det tar längre tid därför att vi inte uppfyller vår del av uppdraget? Har det en inverkan? Jesus ska inte komma tillbaka förrän alla har fått höra Guds ord. Jag kastar ut tanken. Men jag tror inte att Gud går in och tar och gör det istället för oss. Han skulle kunna göra det. Han skulle kunna skicka sina änglar, han skulle kunna skicka Jesus. Eller skicka sig själv då. Gud och Jesus är rätt. Och de skulle göra ett mycket bättre jobb, förmodligen mer effektivt och snabbare än vad vi gör. Men Gud har gett oss uppdraget. Och vi har att fullfölja det. Och med det hopp vi har, så varför skulle vi inte vilja göra det? Ja, hopp. Vi fortsätter verserna 5 och 6. För vad händer då när vi har förmedlat det här budskapet, när vi har förmedlat hoppet? Jo, läser vi. Då ska det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. När ska det här hända? Jo, när vi har berättat om vårt hopp. När vi har jublat, jublande berättat om vårt hopp. Då följer under och tecken det övernaturliga. Varför då? Jo, för att vatten ska bryta fram i öknen. Och läser vi Guds ord, såväl i gamla som nya testamentet, så är det allra oftast så att vatten är en bild av den helige ande. Vi kan läsa om regn som faller ner. Vi kan läsa om strömmar av levande vatten. Källan inom oss. En källa förutsätter väl att det finns någon vätska, och förmodligen är det vatten. Och det är den helige ande inom oss. När vi verkar, när vi lyder, när vi följer uppdraget, fullföljer uppdraget, så påverkas det genom och uppfylls och förstärks genom att den helige ande också flödar. Och så händer saker och ting som vi inte skulle förvänta oss annars. Det kanske kommer att överraska oss vad som händer. För ibland har vi en föreställning om hur vi vill att det ska vara när Guds ande är och färde. När vi har förmedlat budskapet och sett hur den helige ande lyfter, så vill vi ibland ändå att vi ska själva ha en inverkan på hur Gud välsignar. Och ibland kanske vi behöver släppa taget om det. Och låta Gud få verka genom sin ande. De sista tre, fyra verserna läser vi. En banad väg ska gå där, en vandringsled. Och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för den. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om de är dårar. Där ska inga lejon finnas, inga rovdjur ska komma dit. De ska inte finnas där, men de återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort. En banad väg ska gå där. Vi som troende, vi som har hopp, vi banar en väg för de svaga. De som behöver vårt stöd. De som behöver vår ledning. Vi går med dem så som vi har beskrivit. Den heliga vägen. I början på kapitlet så läser vi, och vänder tillbaka dit igen. Jubel, förväntan. Det är resultatet utav hopp. Vi blir så glada så vi inte kan annat än jubla. Jorden lika så. Och sen följer då vårt uppdrag att stärka den svage, att hjälpa den vars knän vacklar, att utbedja Guds nåd över den personens liv. Och när vi gör detta så är Gud trofast. Och han öser ut av hans nåd. Och det följer då undanröjandet utav fienden. Guds är hämnden läste vi i några tidigare versar. Och vi läser här att på den här vägen så ska fienden inte finnas. Vi läste i Zakaria i kapitel 9 där att vi har fått hoppet och Gud ska återställa allting dubbelt igen. Det kommer att bli så välsignat. Och då finner vi att nu har vi hamnat på den här vägen. Vi har varit med och banat vägen. Och den är helig. Där får ingen oren vandra. Vi är ju inte längre orena därför att Gud har försonat oss med honom. Jesus har dött för våra skulder. Vi är rättfärdiggjorda. Men vad har helighet just med det här sammanhanget att göra med hoppet? Jag tror att den naturliga utveckling när vi följer Gud, när vi låter Gud få vara vår ledsagare, när vi låter vårt hopp vila i honom och när vi lyder honom och utför de verk som han har bett att vi ska göra. När vi representerar Gud ibland människor här på jorden, då är det på något sätt som att vi drar ner Guds helighet till jorden. Vi drar ner hans närvaro, hans heliga närvaro i vårt samhälle, i vår kultur, mitt ibland oss. Och jag tror att det är så att fienden fruktar Guds helighet mer än något annat. Därför att det finns ingenting som kan stå emot Guds helighet. När Guds helighet vidrör så måste fienden fly. Och när vi visar oss starka och heliga så måste fienden fly från oss. Och när vi då vandrar tillsammans på den här vägen så måste fienden fly. Den kan inte komma åt oss därför att vi har Guds helighet med oss. Och då representerar vi som bäst Guds närvaro och hans övernaturliga kraft. Att man talar om en helig, en banad väg här och en stor väg. I vissa översättningar så talar man om en motorled eller en huvudled. Motorled kanske inte var på den tiden. Men den är så bred så att ingen ska behöva komma av vägen hur svag man än är. Alltså vi talar ju om den smala vägen. Vi har ju lättare för att prata om det, eller hur? Vi talar om nålsögat. Det är så svårt att komma igenom för vissa, framförallt rika var det ju i den berättelsen, att komma igenom. Svårare än för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga. Det är litet, det är smalt. Och här talar vi plötsligt om en bredd. När vi hjälps åt, när vi tar vårt ansvar, när vi är med och bär varandra och bär de som är svaga, så styrks han eller hon och han går inte förlorad. Vi värjer undan hoten runt omkring den människan och oss själva. Vi värjer undan djävulens attacker. Vi håller oss till vägen. Utan det hopp vi har så klarar vi inte det. Men för att vi har hoppet så vet vi vad sanningen är och vi kan hålla oss till det. Och vi vet att vi kan komma till Gud med jubel. Och det står här att vi kommer i sista versen i vers 10. Hans befriade ska vända tillbaka till Sion med jubel. Vi ska komma inför Gud med jubel. Och så står det här i slutet. Fröjd och glädje ska de få. Vi kommer med jubel, men vi ska få jubel. Vi ska bli ännu gladare. Vi ska jubla ännu mer. Och vi kan också få uppleva det här på vår jord. Hur Gud fyller oss med jubel. Och det jublet har vi tack vare den tro det hopp vi bär på. Min reaktion i Irak, den var förståelig när man ser hopplösheten. När jag återvände hem, satte bilen på väg hemifrån Arlanda, hade några timmar att köra. Jag pratade med en kollega i telefon. Han ville höra lite grann hur det hade gått. Och när jag började berätta så insåg jag att jag klarar inte det här. Det stakade sig för mig. Och jag var tvungen att säga till honom att du, jag får lägga på. Jag ringer tillbaka om en stund. Jag var tvungen att lägga på, och där jag satt ensam i bilen och körde så grät jag. För det kom över mig den här modlösheten, hopplösheten. Och den är förståelig, den var förståelig i det sammanhanget. Och det, jag är glad att jag reagerar på det, att det finns lite empati kvar i mig så att jag känner när jag möts av detta. Men min fråga blir, när jag kommer hem, jag har människor runt omkring mig här i Holsby. Det är inte samma typ av modlöshet eller hopplöshet de upplever, men det finns en hopplöshet. Och människor längtar. Jag tror att det är många människor runt omkring oss som varje dag, varje natt bär på en slags smärta för att de inte känner hopp. Och vi finns här med hopp. Hur ska detta då påverka mig? Om de här människorna bara kände en enda person, det var ju precis som du vittnade egentligen, och du träffade Trista. En enda person som har en fast tilltro, ett fast hopp, som kunde berätta för dem, så skulle livet se helt annorlunda ut än vad det gör idag. När min pappa, min jordiska pappa, gick bort för ett och ett halvt år sedan snart, så träffade vi en av grannarna som stannade till då. Ni vet, beklagade sorgen, och vi pratade lite grann. Och så sa hon så här ungefär att, men det går ju an för er som är troende, som har en tro. Därför att ni tror ju på att ni kommer att möta, du kommer att möta din pappa en vacker dag. Så är det ju inte för mig, så är det ju inte för oss som inte tror. Tankarna finns där. Det är många och djupa tankar och funderingar. Och vi bär på hoppet. Vi bär på hoppet. Låt oss frimodigt dela med oss av den. Ska vi be tillsammans. Tack far för det hopp du har gett oss. Tack för att du älskar oss så. Att du ifrån begynnelsen tänkte igenom och visste att vi skulle behöva erbjudas räddning, frälsning. Och genom hela historien så har du också visat på detta. Du har visat att du har lösningen. Du har förberett allt. Precis så som vi kommer att ta del av nattvarden här om en stund. Du har förberett allt. Allt är färdigt. Och vi kan jubla därför, och vi gör det, Herre. Vi jublar och prisar dig för att du har gett oss hopp. Åh Gud, välsigna oss så att vi vill ännu mera längta efter att få förmedla det här budskapet till människorna runt omkring oss. Skapa mötesplatser för oss där vi träffar på människor i våra arbeten, i våra skolor, i vår vardag. Och låt oss, hjälp oss att vara frimodiga och säga så som Krista sa. Ja, men jag kan berätta om Gud. Och så vill du välsigna den berättelsen om människor ska få hopp. Vi tror på detta, vi vet att det är sant. Vi tackar dig för att du hör bön i Jesu namn. Amen.